Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Ekonomiprofessorn, författaren och föreläsaren och mycket, mycket mer, Mikael Dahlén, är tillbaka och gästar mig. Han var en av de första gästerna i min podd Så in i själen, och nu är han alltså tillbaka för ett litet specialavsnitt, kan man säga. Den här gången ska vi prata om något som fascinerar oss båda väldigt mycket. Livet där ute i universum. Vilka själar finns där? Och gör det? Vad tror man? Vad vet man? Vad är möjligt? Välkomna till ett samtal i Så in i själen. Välkommen igen, Mikael Dahlén.
Tack så hjärtligt. Väldigt kul att vara här igen.
Ja, du är den första gästen som kommer andra gången.
Är det så? Stort.
Det kan ju hända fler gånger, men du är den första. Och wow. Vi har ju en speciell anledning till varför du är här idag. Men först så pratar vi lite om, innan vi kom in på det, så pratade du och jag lite grann om livet nu när coronan... När vaccinationen kommer igång och sådär, vad du tänker att livet blir nu? Vad tänker du runt...
En nätt liten
du som,
fråga.
Du är ju van att resa, du är ju van liksom att göra saker.
Ja, för mig har det blivit en stor omställning. Det har ju varit mycket resande i jobbet med föreläsande och allt sånt. Som ju gick från 100 till 0. Mm. Och kommer nog aldrig gå tillbaka till 100 igen. Mm. Men jag hade några sådana resor... Som jag hade planerat, som jag ville göra för min och familjens skull. Bland annat ta med min mamma som fick en hjärtinfarkt innan coronan. Innan det är kört. Och få med henne till min favoritstad i världen, Miami Beach. Det skulle jag väldigt gärna vilja få göra.
Och mamma mår bra så hon skulle kunna orka och klara av att göra den resan.
Ja, men jag tror den tanken på den resan håller henne lite uppe också.
Eller hur? Mm. Det är sådana där saker som håller oss lite vid liv. Saker att se fram emot.
Ja, det är ju viktigt att kunna göra det.
Saker verkligen att tro och hoppas på. Mm. Det håller oss faktiskt över vattenytan många gånger, eller hur?
Ja, verkligen. Jätteviktigt.
Det har du säkert skrivit om i en bok.
Tillåt oss det, ja.
Tillåt oss det.
Ja.
Men du nämnde också något om det här med hållbarhetstänk, att vi inte ska resa så mycket. Och det, så får vi ju tänka. Vi får ju börja tänka lite smartare, vi människor. Men för mig är ju resa ett livselixir på något vis. Mm. Och då tänker jag att då kan jag skära ner på andra saker. Jag kan skära ner på konsumtion. Jag kan skära ner på, animalisk kost kan jag äta mindre av. Det finns ju många alternativa, fler vägar att gå för att känna att man bidrar till att förändra världen, eller hur?
Ja, det håller jag verkligen med om. Det är lätt att vi snör in på en enda sak.
Ja, och industrin har ju väldigt mycket att göra också.
Oh ja. Och jag tänker dels att det inte är 0-1. Det är inte så att antingen låter jag bli och resa, eller nej, det kan jag inte, och så reser jag som funnits det ingen morgondag.
Nej.
Utan
man får välja med omsorg.
Ja, men jag tänker för min del, apropå det du var inne på, jag kommer inte behöva resa lika mycket i jobbet, för nu har det ju utvecklat så många nya möjligheter att föreläsa och ha event via skärm och så vidare. Så där kommer jag ju fortsätta på en tydligt lägre nivå.
Just det.
Men då kunna resa, som du säger, för livselixir som är en viktig del. Och sen apropå det vi väl ska komma in på idag, så finns det ju en poäng också att ha ett behov och en efterfrågan på att resa, så vi fortsätter att utveckla bättre sätt att resa, så att de kanske kan bli hållbara.
Mm. Eller hur? Mm. Och vi behöver också, världen behöver att vi möts fysiskt. Ja. Och vi lär oss av varandra och varandras kulturer. Och vissa lever ju på turism liksom, så att jag tänker att vi kan inte sluta helt att mötas vi människor.
Nej, och det är en annan jätteviktig hållbarhet på en global skala liksom.
Mm. Men då, vad tänker du då att vi ska resa med UFO:n som går på tankens kraft?
Ja, men då kommer det inte vara unidentified flying objects. Då kommer de vara väldigt identifierade av alla som ska hoppa på rätt gate för att komma iväg till Mars eller månen Europa.
Gud, vad härligt. Tänk om min stora dröm är att liksom få uppleva att vi får vetskap om någonting där ute innan jag dör. Och det är ju därför du är här idag, Mikael, för att vi inte han täcka in det. För sist du var här, då pratade vi ju om din senaste bok. En liten bok om meningen med livet.
Just det.
Ja, som jag tycker jättemycket om. Alla dina böcker är så härliga.
Tack detsamma.
Ja, men man bara njuter av att få liksom ditt sätt att tänka, tycker jag. Men då är det på en sida i den boken, det är ganska kort, men det fick ju mig att studsa till, för att eftersom det här är mitt intresse. Då skriver du, jag vet inte om jag ska läsa det lilla stycket kanske, för det är bara 10 rader kanske. Fysikerna konstaterar krasst att vi har för lite underlag för att ens kunna göra en kvalificerad gissning. Mänskligt liv har alltså, så vitt vi vet, funnits i 0,04% av kosmos snart 14 miljarder år långa historia. Om vi räknar med de första amöborna, ökar det till några tiotal procent, och då på en planet, på en enda planet, alltså 0,00006% av alla planeter i vår galax. Amöborna, det är de här encelliga.
Precis.
Ja, precis. Mm. Ja, de fanns väl, just det, är det så här mellan 3,5-4 miljarder år sedan som man, nej vänta, det har jag skrivit om här någonstans. Encelliga livsformer uppstod på jorden för någonstans mellan 3,5-4 miljarder år sedan.
Mm.
Ja. Och så att om man räknar med dem så har det funnits liv lite längre, men ändå väldigt försvinnande kort tid i förhållande till 14 miljarder år.
Mm.
Ja. Okej, år 2020 publicerade några forskare vid Cornell University en vetenskaplig artikel som kom fram till att det faktiskt skulle kunna finnas sammanlagt 26 civilisationer på olika håll i vår galax.
Men det återstår att se. Och deras nedslående slutsats är att mänskligheten förmodligen dött ut innan vi hinner få kontakt med någon av dessa. Så vår chans att få höra om de har hittat någon poäng med existensen får betraktas som utsiktslösa. Ja, för du pratade ju här i början om vad är det för mening med vår existens. Stephen Hawkings slutsats var därför att meningen med livet är att studera universum, medan Einstein menade att livets mening är en illusion, men en nödvändig sådan. Jag tycker de har ju rätt på sitt sätt, båda två där på något vis, både Stephen Hawking och Einstein. Att allt är en illusion, men vi måste studera illusionen.
Ja, att vi kanske fäster för stor vikt vid att det måste finnas en av någon definierad mening, och annars är det meningslöst. Mm. Det kan ju göra oss blinda för alla våra egna meningar vi ska kunna hitta och göra.
Men det känns, tycker jag, sådär, som att människans sinne är begränsat på något vis. Varför begränsar vi oss? Det känns ju som det liksom. För att jag är ju, tycker inte att jag är begränsad, men det finns ju liksom gränser även för mig säkert, naturligtvis, i vad jag kan uppfatta. För att om jag vore helt, då kanske jag skulle uppfatta saker som är osynliga för blotta ögat. Men sen finns det ju de som väljer att, som inte tror på någonting alls, som är helt begränsade från att tro på någonting. Och där är de bekväma.
Jag tror bara på sånt jag ser och kan ta på. Då är det lätt att föreställa sig att jorden är platt, för det är väldigt svårt att se jordens rundning.
Ja, det finns ju de som tror på det också.
Ja, precis.
Att jorden är platt.
Och då är det svårt att tro på att vi är mitt i en pandemi, för att gå inte se de här små virusen. Och det är väldigt mycket som påverkar vårt liv, som hela vår existens är byggt på, som inte går att se
som
eller ta
går
på.
Att se. Luften ser vi ju inte heller.
Nej.
Och den är ju, det är ju vårt liv.
Ja.
Existerar livet inom oss eller utanför oss?
En nätt liten fråga.
Ja, men svara på den då. Vad tror du?
Jag tror, alltså det där är ju den riktigt stora knäckfrågan. Vad är liv överhuvudtaget?
Nej, men jag ser det bara så här. Livet är ju utanför oss, för att vi måste ju andas.
Mm.
Så att vi drar ju in luft till våra lungor och så får vi liv.
Mm.
Om vi inte kunde göra det så skulle vi ju inte kunna leva. Så då är ju livet är ju på något vis utanför oss då.
Ja, bokstavligt talat är det ju. Vi kan ju bokstavligt inte leva i vakuum.
Nej.
Kan vi inte andas och så dör vi.
Ja.
Så det måste finnas någonting för att vi ska leva.
Mm.
Men det där är ju verkligen det som är knäckfrågan kring hitta liv i universum. Finns det inte? Och att då försöka komma fram till hur vet vi riktigt om det vi ser är liv eller inte. Och det enda vi har att utgå från. Och där är vi ju inne på precis det du säger, att vi människor är begränsade i vårt medvetande, vår förståelse. För vi kan ju liksom bara utgå från det vi har erfarit här på jorden. Så det är det alla forskare, alla fysiker gör. Det är att de försöker hitta någonting som påminner om det vi har på jorden.
Mm,
i uppfattningen att det vet vi i alla fall är sammankopplat med liv. Men om det är absolut nödvändigt, det är ju som sagt 14 miljarder år har universum funnits. Och det är många, många miljarder ljusår.
Mm.
Vitt och brett. Och att tänka att allt där ute för att det ska fungera måste påminna om
på hur vi lever.
Ja. Det känns ju mer osannolikt än sannolikt egentligen.
Ja, för att om du bara tittar på jorden, när de har undersökt alla de miljarder livsformer som finns på jorden, så har vi ju liv i extrema miljöer där vi inte skulle kunna leva, du och jag.
Ja, absolut.
Vi skulle frätas sönder liksom, eller brinna upp. Ja, men det finns ju livsformer i extrema miljöer här på jorden bara. Så jag tänker att livet där ute, de kanske består av helt andra komponenter än du och jag, men fortfarande är det en livsform som fungerar. Kanske till och med mer intelligent.
Mm, och det är ju spännande om vi ens förstår att det är en livsform när vi ser eller om
exakt.
Vi ens ser den.
Det finns en sån här story om, jag vet inte om du har hört den, så hoppas jag att jag inte minns fel, att när de här första skeppen kom liksom till andra sidan Atlanten, att de naturfolk och urinvånarna som bodde där då inte uppfattade skeppen, för de kunde inte föreställa sig dem riktigt. Har du hört om det här?
Nej, men jag förstår, att det måste de inte ju kunde vara totalt ta in det, liksom, främmande för dem.
Ja, ja.
Att de inte ens kan föreställa sig att det är något som rör sig där ute och kommer närmare.
Nej.
Verkligen.
Ja, så lite så. Men fanns det något mer där i den studien? Det här som de gjorde med att det skulle kunna finnas 26 civilisationer på olika håll. I vår galax alltså. Mm. Nu är vi bara i vår galax.
Nu är vi bara
i
Vintergatan som är en liten...
Och utanför vår galax så har det senaste jag läste så är det alltså 2000 miljarder andra galaxer.
Mm.
Det går ju knappt att
man hjälpa. Kan bli hyggligt snurrig i huvudet.
Eller hur? Eller hur? Mm. Och sen kan vi gå in på parallelluniversum och allt sånt där.
Mm, då har vi 11 till. Eller 11 sammanlagt.
Jag orkar inte. Nej, men vad säger de mer där liksom? Fördjupar de sig i vad det här skulle kunna vara för... Eller är det det enda som kommer fram i den här rapporten?
Det där utgår från att förhållanden liknande våra på jorden borde med hygglig sannolikhet ge samma resultat.
Ja.
Att det borde uppstå liv. Om det finns en planet som påminner väldigt mycket om vår till atmosfär, till biokemi, så borde det rimligtvis uppstå liv där också.
Mm.
Och då har man identifierat att det finns i alla fall 26 sådana platser i galaxen som är i det närmaste identiska till förutsättningarna med vad vi har. Och då borde det rimligtvis finnas eller ha funnits eller så småningom komma att finnas. Lider.
Just det. Och det håller man ju på med just nu med den här Perseverance som på är Mars. På Mars. Mm. Men den är ju inte tillbaka förrän om 10 år med sina prover från Mars yta för att se om det har funnits vatten och liv där uppe en gång för väldigt, väldigt länge sedan.
För Mars har ju moln, precis som vi har, som ju visar på att det då finns vatten som forskarna tror är den mest fundamentala förutsättningen nästan för liv.
Mm.
Och det är det man tänker sig om vi ska flytta till andra delar av universum, att vi måste hitta planeter med vatten just.
Mm.
Och sen är det väldigt mycket koldioxid i deras atmosfär. Och det har ju vi gemensamt, vi levande varelser på jorden, att vi är kolbaserade. Så koldioxid, det enda som fattas för vatten är ju väte då.
Ja.
Men väte finns ju precis överallt i universum, det är den vanligaste. Det är ju den mest grundläggande atomen, så det är ingen brist på någonstans.
Mm.
Utan finns det syre och finns det kol, då finns det hopp.
Då finns det hopp.
Ja.
Men jag tycker det är lite konstigt ändå att vi håller på att utforska vad vi ska kunna göra ute i rymden. För jag tänker, är det inte bättre att vi bara liksom satsar hjärnet på att lägga resurser på att ta hand om den här planeten?
Ja, men och rädda den? Det är som den? Är klurigt tycker jag. Det är liksom, jag pendlar lite där.
Ja.
Jag pendlar lite mellan att tänka att det är cyniskt och lite uppgivet att bara rikta blickarna utåt istället för att ta tillvara vårt enda hem.
Mm,
Och att å andra sidan tänka, som vi är inne på, universum är väldigt stort, för att uttrycka sig milt.
Mm.
Jorden är väldigt liten, väldigt ung, har en ändlighet. Och varför skulle vi egentligen begränsa oss till bara jorden? Och kanske vore det bästa både för mänskligheten och för jorden om vi sökte oss någon annanstans. För att ta
och delar upp oss lite grann.
Ja, men för att ta ett kanske lite märkligt exempel, men en anledning till att vi har pandemin nu är att vi har klumpat ihop oss mer och mer och blivit mer och mer tättbodda.
Mm.
Och det här finns en studie på hela vägen tillbaka till egentligen alla stora farsoter, pest, kolera, ebola, sars och så vidare, har gemensamt att de lättare uppstår i tätt boende områden. Mm. Inte jättekonstigt egentligen, vi smittar varandra så.
Nej.
Så liksom farsoternas historia och mänsklighetens och urbaniseringens historia går hand i hand i stort sett. Och nu har det bara pratats om att vi behöver deurbanisera, suburbanisera, vi kanske inte måste flytta ut på landet, på de i förorter, sprida ut oss mer. Och det skulle också vara mer hållbart, för då skulle vi kunna bruka jorden bättre, vi skulle inte behöva transportera allting för att det är några som ska ta hand om all jord jättelångt bort och skicka till oss som inte använder någon jord alls nästan och helt andra saker. Om vi sprider ut oss jämnare, ta Ryssland, det är ju jättetomt. Norrland där i Sverige är jättetomt. Ja, vi har yta. Det är inte det som är problemet.
I Sibirien.
Problemet är liksom att vi alla konkurrerar om samma lilla yta.
Ja.
Och om vi tänker likadant vad gäller universum så är det ingen brist på yta på rymd där.
Nej.
Och om vi i mänskligheten kunde, istället för att liksom alla samlat på den här lilla planeten som inte räcker till för oss, varje år har vi förbrukat vår årskvot, vår årsbudget tidigare och tidigare. Mm. Om vi kunde fördela den på 1, 2, 3 planeter, bosättningar, skulle det inte vara så krävande för någon av planeterna.
Mm.
Och på sätt och vis kan man väl tänka så här, är det inte slöseri att det potentiellt finns så många planeter, det finns så mycket underlag för liv, men inget liv. Det skulle ju kunna vara, det här kan ju låta väldigt högtravande, men nästan, i all ödmjukhet, men ändå med full hybris, det skulle kunna vara en tjänst vi, mänskligheten, gör universum. Att sprida liv, att populera planeter som skulle ha lite andra förutsättningar. Vi har ju samma här på jorden också, att det finns vissa öar, Galapagos är det här typexemplet man tar, med det som kallas för endemiska biotor, det vill säga att de är hyggligt isolerade. Och det gör att evolutionen, som är lite slumpmässig, kan ta lite olika uttryck och så uppstår helt andra arter där.
Just det, de här isolerade öarna. Ja. Jag har ju varit på Papua New Guinea bland annat.
Ja, visst är det häftigt, eller hur?
Ja, det är oerhört häftigt.
Tänk att vi kunde göra samma saker på andra planeter. Vi sätter igång någonting där och utifrån den planetens unika förutsättningar skulle det bli någonting
Men det förutsätter ju då att vi hittar liksom en planet med bra förutsättningar för att jag skulle ju inte vilja flytta till Mars, liksom, som det ser ut nu.
Nej,
då skulle jag ju hellre åka till Västindien. Säga, men okej, jag kan... det känns så torftigt på Mars. Och steril. Och hemskt. Så jag vet inte, var i livstid pratar vi här? Pratar vi om 100 år, att det skulle vara möjligt? Eller
det är inte långt fram. Alltså. För det forskarna tänker är att det finns vatten på Mars som är fruset, det är is, det är svinkallt där.
Ja.
Om vi kan tina det vattnet, om vi kan ha växthus, om vi kan göra olika saker för att tina vattnet, så skulle vi kunna skapa östersjöar, kanske ännu större stilla oceaner och så vidare. Och kanske redan där har vi gjort det enda som krävs. Mm. Att få tillräckligt stora vattenmassor för att liv ska uppstå spontant.
Mm.
Och gör det inte det, kan vi kanske ta med oss någonting lite grann. Något frö, något par som frivilligt ställer upp på att åka dit och umgås inom stationstecken.
Just det, du verkar på.
Ja, jag får ju inte.
Får du inte?
Jag är ju ett måndagsexemplar, hette det när jag föddes.
Vad tråkigt. Har du gått runt i ditt liv och tänkt att du är ett måndagsex?
Ja, men jag är född på måndag och min mamma brukade trösta mig med det. Mina trasiga öron, jag var mycket på sjukhus när jag växte upp med av olika anledningar.
Just det, det pratade vi om.
Att man sa så förr i tiden. Måndagsexemplar var det som kom ut ur fabriken på måndagar, därför att arbetarna i fabriken var lite...
Jo, jag vet ju vad det innebär.
Trött efter helgen, inte på gång, högre fel procent.
Jo, men jag vet ju det. Men det var därför jag tyckte det var så tråkigt. Om du har haft det, burit på det i begynnelsen av ditt liv.
Ja, men lite befriande ändå. Jag kan skylla allting på att det är ett månadsexemplar.
Ja, men, du använder det så. Ja, men då är det okej.
Men med det kom i alla fall att jag inte får luftfara. Jag får inte bli pilot, jag får inte rymdfara och så vidare. Så jag är ganska långt bak i kön där.
Precis. Alla måndagsex var kvar på jorden, menar du?
Och så... Ja, egentligen borde man ju tänka tvärtom, eller hur? Och som man ju råd att mista.
Vi skickar måndagsexen upp till Mars.
Precis.
Så kan ni gräva efter vatten.
Precis. Så.
I en skoteroverall skickar vi upp det där så att det inte fryser.
Men det tror forskarna i alla fall att får vi iväg några där, måndagsexemplar eller robotar.
Mm.
Skräcken över att robotarna ska ta över alla våra jobb eller hälften av våra jobb har man pratat om i flera år.
Ja.
Ja, om de kan ta över våra rymdutforskarjobb så är väl det toppen. De är inte oroliga för att vara ensamma där.
Nej.
De fryser inte. Och kan de aldrig komma hem, vilket är en ganska stor risk för de första
som åker över.
Nej.
De får ingen ångest, fan.
Nej, så
det är skönt att vara robot på något vis.
Ja, eller hur? Så de skulle kunna göra väldigt mycket av the groundwork, som man säger på engelska, vilket bokstavligt talat är vad det handlar om, markarbetet. Bereda marken för oss att komma innan...
Såg du den här lilla flygturen de hade på Mars med den här lilla typ helikoptern.
Det är det där som är kul.
Ja, du såg det.
Sånt där är ju kul.
Ja, det, så de har ju flugit på Mars.
Mm. För när vi tänker UFO:n och allt sånt där, så tänker vi lätt att det är små gröna människor, marsmänniskor. Det är kul att det till och med hette marsmänniskor förut, apropå hur inskränkta vi är. Att det måste vara människor fast de kommer från Mars, för det enda vi kan föreställa oss. Ja. När de lika kan vara en helt annat.
Mm.
Men nu börjar vi nog ändå förstå att det vi behöver skicka ut, det är just robotar, det är satelliter, det är drönare, det är ju samma vi gör på jorden också. Ska det riskfyllda uppdrag man ska ut och spana på, är det här en farlig miljö, finns det fienden där i krig och sånt på jorden eller vad den är, under vatten också, då skickar vi ju den nu. Drönare, automatiskt, vi vill inte riskera liv. Det är det vi kommer skicka ut i universum, och rimligen borde det vara det som kommer först till oss också.
Mm.
Det är inga marsmänniskor, det är marsrobotar, det är marsdrönare,
som kommer hit för att undersöka jorden, menar du?
Mm.
Ja, för det skriver ju du om i boken, att mänskligheten förmodligen dött ut innan vi hinner få kontakt med någon av dem. Men så tänker jag så här, de kanske kontaktar oss. De är ju kanske kommit mycket längre än oss.
Ja, men så är det ju. Det är ju liksom två aspekter. Det ena är ju rent sannolikhetsmässigt, så är ju sannolikheten mycket större. Säg att det nu finns 26 civilisationer till.
Minst, tror jag.
Så är ju sannolikheten att någon av de 26 upptäcker oss större än att vi ska upptäcka någon av dem.
Mm.
Det är 26 mot 1 liksom.
Ja, precis.
Så vi borde bli upptäckta innan vi upptäcker någon, definitivt. Men sen är den här nöten som just är svår att knäcka, att vår tid på jorden är ändlig.
Mm.
Antingen så dör mänskligheten ut, precis på det sätt som majoriteten av alla arter som levt, precis, dinosaurier, har ju dött ut. Det har funnits en väldig massa arter på jorden som dött ut, som har bäst före datum. Vilket vi eventuellt också har, om vi inte sticker iväg till andra planeter.
Men det här är ju lite hemskt när man pratar om såna här saker, för då får man ju plötsligt inget hopp liksom. Då, om man som ungdom lyssnar på det här nu, som min dotter bland annat, Maja, har sagt att hon vet inte om hon vill ha barn, för hon vet inte om hon vill sätta barn till den här världen. Och jag tänker att det finns många ungdomar som ibland resonerar lite så där. De får inga hopp framåt. Så jag tänker, vill du inte säga något positivt?
Ja, men det är det här som är så klurigt, tycker jag, för som sagt, det kan ju låta väldigt dystopiskt och nedslående att jorden och mänskligheten inte kan gå hand i hand hur länge som helst.
Mm.
Men samtidigt tycker jag det finns något ganska befriande att tänka tanken att jorden för det första är inte beroende av mänskligheten.
Nej, verkligen inte.
Jorden kommer att överleva. Jorden gick inte under med dinosaurierna, inte med mammutsarna, inte med någon art alls.
Mm.
Och kommer inte gå under med oss heller. För jordens bästa kanske vore bättre ifall vi gick under.
Mm.
Eller, att mänskligheten inte fortsätter vara helt beroende av jorden.
Mm. Mm.
Och det tänker jag, det behöver väl inte vara någonting
negativt.
Nej, tvärtom inte. Jag tycker ju det är fantastiskt häftigt. Tänk om vi som art bara börjar, vi har inte funnits så länge vår art. Tänk om 1 miljon år blickar vi tillbaka och kan inte ens föreslå. Va? Var vi alla på samma lilla pluttplanet där många ljus?
Vad korkat.
Ja, precis så. Det tycker jag är jättehäftigt. Tänk om vi skulle må mycket bättre på Mars eller på Jupiters måne, Europa som det pratas mycket om, eller någon annanstans.
Det måste ju finnas planeter som har samma härliga frodande liv som jorden har, känner jag, någonstans där ute. Eller hur?
Och apropå det där med att resa och efterfrågan och det, paradoxen som det verkar, om ingen annan civilisation kommer att lära oss något helt annat, men som vi tror, nu säger jag vi utan att jag är på Cornell och hårdforskar i astrofysik, men det jag har läst mig till och det forskarna tror, och ingen verkar tro annorlunda, det är att det krävs en helsikes massa energi för att kunna förflytta sig någon annanstans i universum. Och vi är en för primitiv civilisation. Mm. Man brukar prata om tre nivåer på civilisation.
Mm.
Den första nivån är den civilisation som kan använda maximalt av sin egen planets energi.
Mm-hmm.
Och där har man räknat ut att mänskligheten, här är så fascinerande tycker jag, att det är en exakt siffra på det. Mänskligheten är 0,73
av
steg 1. Precis, så vi har inte ens blivit så bra som vi behöver vara.
Nej, för vi har ju väldigt destruktivt beteende i att utnyttja planetsresurser.
Så vi behöver bli bättre på det. Mm. Och en stor del av det är att fånga upp solenergin. Och där har vi börjat mycket nu.
Mm.
Men nästa steg, istället för att ha stora solfångare på jorden, det är att fånga det utanför atmosfären. För atmosfären filtrerar bort extremt mycket av den energin.
Just det,
energin.
Men det håller man väl på med och utforskar. Man ska sätta ut något i rymden som ska fånga upp solenergi.
Precis. Men liksom det paradoxala är för att vi ska kunna göra det så behöver vi massa energi för att skapa det där, för att kunna skicka upp dem i atmosfären. Så det går åt en jättemassa energi som är skadlig för vår planet för att komma till nästa steg när vi inte behöver konsumera lika mycket av vår planet. För om vi kan ta upp allt av det solen skickar i vår väg utanför vår planet så kommer vi ju slippa allt det skadliga när vi ska hantera det här nere. Och sen nästa steg som man räknar på det är att solen skickar ut energi i alla riktningar, inte bara mot jorden. Skulle vi kunna fånga in all den energin, då har vi kommit till nivå 2.
Mm-hmm.
Och det är något som kallas för Dyson-sfär efter.
Dyson, min favoritprodukt i hemmet.
Ja just det, ja, men det är lite samma.
Jag har allt, jag har fläkt och dammsugare och hår, jag har allt.
Vad älskar dig på att dammsuga upp allt, och det är samma tanke, dammsuga upp all solenergi. Så det man tänker sig där är att man bygger som en sfär som omsluter solen.
Så istället för att vi liksom, solen alltså?
Nästan så. Så istället för att vi liksom har solfångare som nu är nere på jorden, som i nästa steg kommer att vara satelliter runt jorden, så kommer vi liksom bygga som enorma solfångare runt solen och ta upp all energi som finns där. Och kan vi ta upp all den energin, då behöver vi jäklare med ingen olja. Vi behöver ingenting som finns.
Då kan alla ha det bra.
Och med all den energin så kan vi skicka rymdfarkoster i alla möjliga riktningar. Utan problem, som inte går nu. Det kräver för mycket energi för att få upp hastigheten, för att det ska kunna räcka till ett länge, skicka till ett många. Så vi kan inte utforska universum så mycket. Men om vi kunde fånga all solenergi, skulle vi kunna med så mycket större sannolikhet nå de här avkrokarna, som vi tänker är avkrokar, som kanske är centrum på universum. Vi är avkroken, upptäcka en massa andra civilisationer.
Vi är ju avkrok på vår egen galax.
Ja, precis.
Vi är ju absolut inte i mitten. Och det kanske man inte vill heller, för där har vi ett stort svart hål.
Ja, det var just det.
Så där kanske vi inte vill vara.
Och det tänker man är nästa steg, det är att kunna ta energin i svarta hål.
Ooh.
Ja. Och det sista steget är att kunna fånga all energi i sin egen galax.
Wow.
Delardröja.
Värsta lassot.
Delardröja, ja. Men det är så man tänker att civilisationer, för att kunna komma tillräckligt långt i att kolonisera universum, utforska universum. Det är så långt det måste komma i energi.
Ja, men det här låter ju helt fantastiskt. Det här är ju liksom Star Wars på hög nivå. Men jag tänker att några har ju säkert kommit dit redan, det vi nu sitter och pratar om.
Mm.
Någon civilisation där ute har ju kommit dit.
Och då tänker man så här att universum är fortfarande jättestort, så de kan nå oss. Då kan man tänka,
vissa säger ju att de redan är här.
Ja, vi har funnits här så kort tid på jorden. Mm. Jorden är bara 4,5 miljarder år ungefär.
Mm.
Mänskligheten är en liten spottloska, ursäkta svenskan, inom ramen för det. Så sannolikheten att vi människor ska ha funnits på den här planeten samtidigt som någon annan civilisation ska hittat hit är ganska liten.
Mm.
Och det är där som är så klurigt då. Mm. För den civilisation som ska hitta hit måste per definition vara mycket mer avancerad än vår.
Ja, ja, exakt.
För vi har ju bevisligen inte lyckats.
Nej.
Med all vår smarthet är inte vi smarta nog och knäckte där. Så
nej,
den
de
som kan
ju
det vi inte kan måste ju vara mycket smartare än vår.
Ja, alltså jag vet ju inte de här olika teorierna hur rymdskepp funkar, men det är ju med någon helt annan typ av energi som vi inte
precis
har nått. Jag menar, de färdas kanske säkert med tankens kraft eller något bara. Och jag har ju hört också det här, när de som har sett sådana här UFO-observationer, du vet, de kan ju dyka upp och försvinna på liksom så här. Och då har jag ju läst olika teorier om att de rör sig mellan parallella universum.
Ja.
Och det är det som gör att de halkar in i vårat och sen är de tillbaka i sitt universum.
Ja. Och det är något
har du
sånt,
läst det här också?
Ja, men det är något sånt vi tror, nu säger jag, vi igen.
Ja,
måste
du och
lägga
jag i alla
av.
Fall. I det här lilla rummets universum.
Ja. Nej, men som såvitt mänskligheten förstår än så länge.
Mm.
Så är det något sånt som krävs. Att liksom, nu transporteras vi med kraft och motkraft. Det vill säga vi skickar en stor kraft bakom oss som trycker oss framåt. Det är det vi ser på raketer.
Just det.
3, 2, 1, take off. Så, världens explosion vi skickar bakom oss för att den explosionen ska skapa motkraft som skickar oss framåt.
Mm.
Och det är ett enormt energispill i det.
Mm.
Och vi kan inte göra, liksom, det skulle krävas en explosion som i stort sett exploderar hela planeten för att vi ska upp farten nog att komma till ett långt, till ett snabbt.
Mm.
Så det man tänker är att vi måste liksom hitta andra krafter. Och de krafterna borde vi hitta inte i de stora explosionerna utan i de små. I det här vi pratar om i kvantmekanik.
Ja.
Att omvandla materia och antimateria. Och då kommer vi just in på att varje partikel, varje minsta partikel i vårt universum verkar ha en motsvarighet någon annanstans, för det går inte ihop laddningsmässigt annars, det måste finnas i någon annan dimension. Så.
Och i ett parallellt universum då, inte i samma universum utan i liksom en tvillinguniversum.
Ja, och kan vi liksom knäcka den nöten så skulle vi kunna transportera oss blixtsnabbt. Ja, blixten skulle vara skitlångsam i jämförelse. Men det är liksom det som är paradoxen, för då helt plötsligt så krävs inte den här enorma energin som är så totalt dränerande för jorden, men för att steg för steg utveckla det här. Nu, när liksom vetenskapen nu försöker förstå de här antipartiklarna, så är det ju de här CERN, de här enorma partikelacceleratorerna i Schweiz som har talat om och så vidare, med en radie på flera kilometer som ska skjutsa enorma, det är enorma krafter. Hur mycket, det är helt galet mycket energi som går åt för att lära oss hur vi ska kunna använda nästan ingen energi alls. Så det är liksom det som är paradoxen.
Paradox,
så det är så här, tillbaka till det vi pratade om i början där med flyga. Att okej, det kräver mycket av jordens resurser att flyga nu. Det sker på klimatets bekostnad. Men om vi flyger och flyger och flyger tillräckligt mycket, så borde vi så småningom ha knäckt nöten för att kunna flyga helt på el, helt på sol, eller vad nu är. Så det är liksom paradoxen, antingen slutar vi flyga och då kommer vi aldrig kunna flyga igen, eller så fortsätter vi flyga och så kommer vi liksom ha investerat tillräckligt i allt där energiåtgången för att kunna sluta använda så mycket energi.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. Men vad tror du om livet efter corona? Kommer livet att bli så som det var innan? Eller är det för evigt historia liksom? Ja, det är ju rent faktiskt så är det ju historia. Men den tiden på något vis, kommer vi att gå in i en helt ny tid vi människor?
Jag hoppas det. Jag hoppas inte mycket det.
Ja.
Och jag tänker, vi var lite
och det är ju rätt unikt att vi får vara med om det här också.
Ja, det är jätte...
Hur många har fått...
Alltså, häftigt.
Det är både hemskt och häftigt, ja, på samma gång. För det är både skrämmande och spännande på något vis.
Och det hänger ju nästan alltid ihop.
Ja.
Dessvärre och dess bättre. Att allt häftigt är läskigt på något sätt, vilket är skrämmande och jobbigt. Men också fantastiskt att det är allt läskigt så. Finns det någonting väldigt häftigt i vad det kan leda till? Och, ja, men en sån grej tror jag verkligen kan vara att vi ser det här trendbrottet i att flytta ihop mer och mer, urbanisera på bekostnad av planeten, att vi på något sätt samlas på mindre och mindre ytor, gör oss mer och mer utsatta för varandra, samtidigt som det är en sån stor del av planeten som vi inte tar tillvara, som är jättekonstigt. Och vi är mer och mer stressade att göra saker som egentligen inte är särskilt bra, varken för planeten eller oss själva. Och liksom historiskt sett, det är inte så länge. Vi har bott i väldigt stora städer.
Väldigt mycket vi har lyckats förstöra på kort tid. Utav en sån fantastiskt vacker planet.
Ja, eller hur?
Och det finns... allt i vinstintressen.
Ja.
Det handlar bara liksom om pengar.
För att vi tänker att det är det sättet vi skapar välfärd och det är så vi ska leva. Men...
där måste det ju ske ett skifte, tycker jag, i mindsetet.
Det är jättekort tid i mänsklighetens historia, för att inte prata om planetens historia, som välfärd var synonymt med ekonomisk tillväxt och att bara producera och skeppa saker. Så definitivt. Och det som jag tycker är spännande med det där är också att det nu börjar dyka upp prognoser, från att prognoserna hela tiden har varit att städerna växer och vi blir fler och fler människor på planeten, till att man tror att innan det här århundradet är över så har befolkningstillväxten peakat och vänt.
Ja, det minskar då.
Och innan coronan så trodde man att det kommer ske innan slut av århundradet. Och sen trodde man att det kommer ske tidigare än så, kanske 2064 blev en exakt siffra som man kom fram till i Washington bland annat. Under coronan har man reviderat det där igen och tror att det kan ske 2050 eller kanske till och med ännu tidigare, någon gång på 2040-talet.
Då. Men hur ska det gå till då? Ska människor dö i en pandemi eller ska människor börja tänka att de inte ska föda så många barn? Hur ska det gå till?
En ganska stor förklaring är just att föda färre barn. Delvis beroende på att vi inte är beroende längre av att bli fler människor för att få det bättre och tillväxt, utan tvärtom. Alltså det är inte många år sedan...
Man behöver inte föda en stor kull barn för att säkra sin överlevnad.
Nej,
liksom.
Precis. Så liksom, det går ju tillbaka till jordbrukssamhället som i sin tur är anledningen till att det blev mera tättbefolkat, att vi började få farsoter och så vidare. Så det fantastiska med jordbruk är också grunden till många problem, paradoxalt nog. Men liksom, jag kommer ihåg, jag är gammal nog att komma ihåg statsministern före statsministern före statsministern, Göran Persson. Det är bara två statsministrar bakåt som är sa, han myntade uttrycket, kanske inte han som myntade, men han sa det i alla fall: släck ljuset, dra ur sladden. Varför skulle vi göra det? Jo, för om vi kollade på tv hela tiden, då var det mycket tv.
Vi har inga barn gjorde.
Precis. Och vi måste vända befolkningspyramiden. Vi har för många gamlingar i Sverige. Vi måste föda unga människor som kan försörja dem. Det här är inte länge sedan.
Nej.
Vi behöver föda fler barn för att säkra tillväxt och allt vad det är. Så liksom det är väldigt nytt tankesätt att nej, vi kanske inte behöver föda fler.
Men
för det
var
det
ingen som reagerade på. Men om någon skulle gå ut och säga vi måste föda färre barn, folk skulle gå i taket. Man skulle känna sig, jag vet inte, eller hur?
Och det här innebär inte att vi måste sluta föda barn, men vi måste bara tänka
inte, behöver
om...
inte sluta ligga, det var det du skulle säga.
Nej, det skulle jag verkligen inte. Att ligga är bra, det är
jag har bara ett barn,
så jag
är ju väldigt miljövänlig.
Det är fantastiskt nog så blir du både lite lyckligare det och känner lite större mening i livet. Så det är toppen. Då blir du lite lyckligare och känner lite större mening i livet. Så har du mindre behov av att tröstkonsumera. Så då blir du också en mer hållbar människa.
Ja.
Så ligga är bra.
Ligga
både för dig själv och för planeten.
Det har nog inte folk gjort så mycket nu kanske under pandemin.
Nej, kanske därför vi är i skiten.
Eller hur?
Men efter i alla fall, man tror att redan kring då 2040 någonting så har det här vänt. Och nu tror man att innan utgången av det här århundradet, vilket ju inte är så långt fram, så tror man att flera länder, de som har vuxit mest, kommer att ha vänt och till och med halverats. Enligt prognoser från Washington University så tror man att Kina, som ju bara verkar växa, 1,4 miljarder. Man tror att innan utgången av det här århundradet kommer de gått från 1,4 miljarder till 700 miljoner.
Va?
Ja, eller hur? Mind blown.
Nej, men det är otroligt. De har väl inte kvar sin ettbarnspolitik i Kina, va? De hade väl den under ett antal år. Men hur är det idag? Är
bra fråga. Kina är ju inte riktigt så att frågar du så får du svar.
Nej, jag vet. Men när de väl hade den där ettbarnspolitiken. Jag reste ju i Kina då med jobb. Och på landsbygden så hade de ju inte den på det sättet.
Mm.
Man har ju svårt att ha koll på 1,4 miljarder människor.
Liksom. Ja, det är ju stora mörkertal överallt. Mm. Men man tror att det är samma med även länder som
Indien?
Ja, Indien också. Och även Europa. Spanien och Italien har de samma prognoser för, till exempel.
Men hur kan man komma fram till såna här saker? Är det då att man märker att ett land blir rikare, de får bättre förutsättningar och de liksom minskar ner liksom. Man föder färre barn för att man behöver inte försäkra sig om liksom att familjen ska överleva med hjälp av
lite att ha så. Det här är ju en anledning till att jag älskar att vara ekonom, trots att jag är ju egentligen inte intresserad av pengar. Men att det handlar om att tänka i kostnader och vinster och nyttor. Att väldigt mycket det som hänt och det som borde hända utgår ifrån någon sorts balans mellan kostnader och nyttor. Där liksom historiskt sett har det blivit fler och fler därför att nyttorna av att bli fler har varit större än kostnaderna. Och liksom det är det tänkandet som gör att prognoserna nu vänds. Sen måste det ju inte bli så. Framtiden har ju inte hänt förrän den har hänt.
Nej.
Så det är inte säkert att det blir så här. Men utifrån det tänkandet att nu börjar kostnaderna av att bli fler bli större än nyttorna. Och nyttorna av att bli färre större än kostnaderna.
Bra uttryckt.
Så därför borde det bli som. Det är ingen som säger att det säkert blir så. Det här gäller ju jorden. Så tänk att vi på jorden blir färre. Och om vi sen ska populera Mars och andra planeter. Då är vi ju tillbaka i den ekvationen som gällde på jorden tidigare.
Då måste det vara många där.
Så det är det jag tänker så här. Att man kan tycka att det är dystopiskt. Och varför föda barn till livet på den här planeten? Nej, det må vara sant. Men då kan du föda barn till livet på en annan planet och en annan planet. Och det kanske slutar med att vi inte vänder till att ha pikat vid 9 miljarder människor. Utan vid 1 triljard människor, varav 4 miljarder bor på jorden. Men de andra på helt andra platser.
Nu blir jag alldeles matt.
Det är väl ganska häftigt. Då kommer man ju verkligen tänka att det är en liten jäkla droppe i universums hav, den där jorden som de flesta aldrig har upplevt och ens kan föreställa sig vad det var för någonting.
Har du sett något UFO någon gång? Alltså, nu var du tyst för länge.
Men alltså, säger man UFO? Själva
men du sett
UFO
något som du inte kan, som du inte kan,
flying object.
Ja, men som du inte kan förklara. Det där var ingen helikopter och det var ingen väderballong och det var inget.
Och det finns ju en hel massa sådana.
Ja, och det finns jättemycket observationer.
Och konspirationsteoretikerna säger, och konspirationsteorier, det har vi pratat om innan, det kan vara bra, då känner man inte större mening i tillvaron, man har någonting att tro på.
Ja.
Konspirationsteoretiker menar ju att hela coronan kan vara cover-up.
Ja,
för
just det.
Förra våren, nästan prick ett år sedan, slutet av april, så släppte ju Pentagon två videor som de hållit på sen, om jag minns rätt, 2004 och 2015.
Det. Den här TikTok-UFOt.
Det här kan inte vi förklara. Två UFO-sightings som Pentagon har slitit sina hår. Vi kan inte förklara vad det är för något. Vi kan inte...
Och det blev en fis i universum. Liksom.
Ja, precis.
Ingen reagerade
därför
på det
att coronan, det var liksom... Ingen hade tid att tänka på UFOn när coronan är... Det här var ju förra våren. Det var ju fortfarande, trodde vi alla, att hela världen kanske går under. Liksom.
Ja. Så du menar att de la ut det där då för att de tyckte att det... passade och smyga ut lite sån här information.
Ja, vissa tror ju det. Sen Trump har ju pratat en hel del om att han
kanske att han är en alien.
Har relationer till aliens. Förra våren så gick också en högt uppsatt chef, militär, Israels.
Just det, det har jag läst om.
Shed, vill jag minnas, han hette, skrev en bok om det där, att det finns ett intergalaktiskt råd.
Det är ju väldigt modigt av honom att gå ut, för så fort du går ut och uttalar om sådana här saker så blir man ju lite förlöjligad eller sett på sådär som att man inte är liksom wrapped too tight, som de säger i USA. Ja. Att man inte har alla hästar hemma och någonstans, ju... och ändå... så tror jag att det är väldigt många, det är fler människor där ute som har en nyfikenhet och en vilja att tro att det finns någonting än de som är liksom bara totalförnekare.
Ja, men ja, det är klurigt det där. Han har ju ändå haft en hög position och jobbat länge med det där. Att han helt skulle ha flippat ut, ja, ingen kan ju veta. Men han skrev en bok om det där som också kom ut förra våren och därför drunknade den... ganska mycket. Där pratar han om intergalaktiskt råd, att det finns fler civilisationer.
Men vad heter den boken? Den vill vi ju läsa.
Ja, det minns jag inte nu. Googla det.
Jag ska googla en annan sak här lite snabbt. Eller jag ska kolla på två UFO-dokumentärer som jag tycker är väldigt bra, som jag tänkte att...
Men han menade i alla fall att Trump redan har kontakter med utomjordingar, men har... kommit överens med det intergalaktiska rådet om att inte säga något. Och då kan man tänka att skulle Trump kunna hålla tyst om det? Han känns inte som att han kan
det kanske,
keep such
det,
a secret, men nej, man vet men, inte.
Ja, men kanske, för att han kanske vet kul. Något som vi inte vet vad som skulle hända om han uttalar sig.
Det är väldigt kul. Det går också att googla. Det där tyckte jag var kul förra, ja, innan förra året när Trump var ganska nöjd. Det finns flera konspirationsteorier om att Trump himself är en alien.
Ja, eller
och så
det,
finns det jättemånga så här...
Den är inte så svår att tro på.
Det är väldigt kul, googla, det är väldigt underhållande. Nej, men jag bara skulle... alla tecken på att han skulle vara det. Allt ifrån hans märkliga frisyr till vad det nu är. Allt som tyder på att han kan inte vara
och,
människa.
Och vad
liksom.
Skulle han då vara? En reptilian? Eller vad skulle han vara, någon god? Eller vad skulle han vara för typ av...
Ja, det är frågan.
Nej, men de dokumentärer som jag tycker ändå har varit... bra sådär, om man vill ändå sätta sig in lite i det här med vad som finns dokumenterat, för det finns ju väldigt mycket dokumenterat, men vi läser ju inte så mycket om det liksom i svensk media. Det är ju dels Unacknowledged och The Phenomenon. De har jag på iTunes. Det är två UFO-dokumentärer. Den här Phenomenon kom ganska nyligen. Men de är så bra därför att de samlar ju en massa såna här oförklarliga saker och sånt som finns dokumenterat som man inte får läsa om liksom i mainstream media. Och jag tycker att det är lite spännande ändå att ta reda på.
Ja, men just det är det.
Eller hur? Eftersom vi inte vet. Vi vet ju inte vad som finns där ute och vi vet inte exakt vad det är och så känns det ju ändå ganska viktigt att vara lite öppen för. Sen finns det ju vissa såna här konspirationsteorier som jag inte ens orkar ta in, för jag tycker att de är så sjuka så att jag orkar inte gå in i det.
Ja, men det hände mycket förra året. Även en högt uppsatt tjänsteman inom ATIP.
Jaha.
Advanced Aviation Threats Identification Program.
Wow, det kom du bara ihåg så där i huvudet.
Som jag tror är de som tog fram de här videorna också, som Pentagon släppte. Han frustrerades över att det var så mycket som hölls
hemligt. I Pentagon. Ja. Ja, för att det finns ju en som slutade på Pentagon, Louise.
Ja. Förlåt. boken som Eshed Israelen skrev. The Universe Beyond the Horizon, Conversations with Professor Chaim Eshed.
Den där ska jag kolla upp. Men du har ju även han Luis Elizondo, eller Elizonda. Du vet vem det är. Han jobbar ju på Pentagon och slutade där. Och då han på Pentagons UFO-enhet.
Ja, men det var honom jag tänkte på ju.
Ja. Var det honom du tänkte på? Ah, han gör ju jättemycket egna dokumentärer och åker runt. Och han har även pratat, tror jag, med de här piloterna som såg den här tic-tacken där som de släppte. Den videon som de släppte. Var det på Times, New York Times, som släppte det materialet, tror jag. Och de hade förväntat sig att det skulle få lite större effekt
just
än vad det fick.
Precis så.
Så det är ju väldigt många inom just militära enheter världen över som ser de här sakerna. För att ofta så dyker ju då UFO-observationer är ju ofta i samband med liksom kärnvapenstridsspetsar och militära anläggningar. Som att de håller lite koll på att vi inte ska spränga den här jorden i bitar. Mm. Det är ju sådana teorier som vissa har, att de är där och övervakar liksom.
Och det är väldigt fint om det finns ett intergalaktiskt råd som tänker att mänskligheten inte är civiliserad än för att kunna komma överens och göra någonting bra. Men att de är välvilliga och,
ja, så ja,
som du och jag var inne på, att göra universum en tjänst. Universum är så oerhört stort, det finns plats för oss alla.
Ja.
Tvärtom, det vore synd och inte tillvarata all den här rymden bokstavligt och göra någonting bra av det. Och att tillsammans så kan vi komma längre än någon civilisation för sig självt. Det vore ju toppen. Så finns den andra delen, och liksom vi tänker att vår utgångspunkt är att vi behöver kolonisera andra planeter för att överleva. Då finns ju den möjligheten, och det är mycket det gamla science fiction filmer handlar om, att det är andra civilisationer som kom fram till det hemma på sin planet innan vi kom.
Dela med sig av teknologi.
Att de behövde kolonisera andra planeter, letade runt.
Just det.
Tänk att vi hittar en planet där det verkar finnas bara hästar. Skulle vi så här landa på det och försöka förstå, kan hästarna prata? Kan vi dela jorden? Eller skulle vi göra som vi gjorde på den här jorden? Hästarna är våra tjänare. Vi sätter betsel på dem.
Just det.
Vi rider på dem. Tänk att vi är hästarna som en annan civilisation upptäcker och tycker, de där är ju primitiva, de fattar nog ingenting. Nej, men det är nog några som vi kan.
Det hade de rätt i alla fall, att
rida primitiva. Bokstavligt.
Ja, men har du läst Zecharia Sitchin? Om sumererna och att de kom hit en högre civilisation.
Just
för att de skulle ta guld. Teorin är att de skulle liksom utvinna guld och för att slippa hålla på och leta efter guldet själva som de ville ha, så skapar de liksom människan till en arbetarras. Det här är ju superflummigt. Undrar, nu studsar mina lyssnare på vad jag sitter och säger, men det här är ju teorier som jag har läst och hört.
Men jag tycker liksom det blir lättare att förstå om vi tar vårt eget perspektiv och tänker att någon annan skulle ju sannolikt kunna tänka likadant för oss. Att om vi nu tänker, som du och jag pratar om, att ska vi kolonisera en annan planet, då måste vi skicka över några måndagsexemplar där och några robotar som gör jobbet och ligger lite, och så har det gått jättelång tid, så kommer de inte ens ha någon relation till jorden, och deras barn och barnbarns barn kommer kanske tro att det är ett hittepå att ens fanns jorden, om man ens pratar om det överhuvudtaget. Det skulle kunna vara likadant, eller hur?
Ja, jag tycker det är jätteroligt när du vänder det till, och man tittar på det från det hållet, så blir det ju liksom möjligt på något vis. Det är ju i alla fall inte omöjligt.
Nej.
Och det är ju en spännande tanke.
Det är
en
jättespännande tanke, eller hur? Ja.
Det finns otroligt många spännande tankar. Och man måste ju någonstans också få tillåta sig att ha de här tankarna. För att det är ju liksom saker vi tror skulle kunna eventuellt vara möjliga. Men det är ju inget vi vet.
Jag tycker det är enormt hoppfullt.
Jag kan tycka till exempel, för mig, mitt UFO-nörderi och liv och universum och allt det där, det har ju varit ett intresse som har funnits med mig i många, många år. Det är sånt där som jag har suttit hemma på helgen och hållit på och liksom tittat på såna här dokumentärer istället för att vara på krogen. För jag tyckte att det var 1000 gånger roligare, typ. Om jag skulle tvingas välja så skulle jag hellre sitta hemma och nörda. För jag tycker att det är så spännande. Och någonstans har det också gett mig hjälpt mig emellanåt så där. Om jag har känt mig lite så här, haft en dålig dag, lite låg och så där, då kan jag slänga på en sån här, titta på en sån här dokumentär, då får jag ett nytt perspektiv. Mm. Då inser jag liksom, nej men vad håller jag, jag behöver inte grotta in mig i det här. Titta här, vad spännande. Mm. Det finns en hel värld där ute, ett universum. Mm. Vad finns det där ute? Och då blir det lite lättare på något vis. Jag tycker att det har hjälpt mig, det här intresset.
Jag håller med dig till 100%.
Känner du samma
precis,
sak?
Men det är precis så jag känner det också. Ja. I det dystopiska och vad händer med klimatet och så vidare. Att liksom, om vi tillåter oss tänka ännu större så.
Mm.
Kan det finnas räddning bortom det, en mening bortom det.
Mm.
Till och med som kan lösa både jordens framtid och mänsklighetens framtid. Då.
Mm.
Jag tycker det är superspännande och hoppingivande.
Ja, och vi tror ju någonstans ändå att det är vänliga krafter. Inte jag ser det som att finns det liv där ute och civilisationer så tänker jag att det är vänliga och intelligenta varelser som har så mycket att lära oss. Tänker jag. Jag väljer att tänka så. Det finns säkert, jag menar precis som det på jorden finns destruktiva krafter också. Så någonstans är väl det en del av naturens balans. Det goda och det destruktiva. Någonstans blir det en balans däremellan, tänker jag. Naturen ser ju ut så på något vis. Att det, man liksom jagar eller jagas eller föds eller dö. Du vet, det finns den där hela tiden, de här motsatserna på något vis.
Ja.
Någon ger sitt liv för att någon annan ska få överleva liksom. I naturen är det ju så. En hare ger sitt liv till en örn och så lever den vidare.
Ja, precis. Och där ska inte dra för stora växlar på det säga och gör det i alla fall. Men vi äter ju kanske inte lika många harar nu som förr och kommer kanske inte göra framledes. Det blir vanligare med flexitarianism, det blir vanligare med att både odla grödor och till och med, om vi nu pratar framtid, odla kött, investeras det ganska mycket i.
Odla kött?
Ja, så att det är rent biologiskt kött, det är kött.
Men gör man det?
Det är ingen varelse du behöver ta ihjäl för att få det köttet.
Mm.
Om vi liksom tänker det så blir vi ju mindre våldsamma, om vi nu ska kalla det för våldsamt, att ta ihjäl en varelse för att äta. Om vi liksom tittar väldigt navelskådande på vårt eget samhälle med diskriminering och bara det faktum att det inte är så långt tillbaka i tiden. Det satt andra människor i bur på zoo.
Nej, det här är så sjukt.
Man importerade pygmer från Afrika och tyckte att de kan sitta i en bur på zoo i New York för att människor ska kunna titta på dem.
Ja, vi har ju i alla fall utvecklats lite. Jag hör ju det. Och fy fan.
Och nu är det ju till och med, men menar, det är inte så långt tillbaka.
Nej.
Och nu känns tanken ganska främmande också att det skulle vara djur på cirkus, att det skulle vara elefanter i fångenskap som skulle bo trångt och så vidare för att vara i ett tält och göra konster för oss.
Mm.
Vi går ju mer och mer åt att värdera andras varandras liv och så vidare. Och vi tänker på hur mycket som hänt i vår lilla civilisation på ganska få år och tänker att det borde fortsätta, så blir det hoppingivande att om andra civilisationer för oss har följt samma utveckling så borde de förhoppningsvis vara ännu mindre inskränkta och modiska.
Ja, men precis. Men jag tänker att det finns alla typer av liv och krafter där ute. Precis som det finns på jorden, eller hur? För att det måste det någonstans finnas för att det ska bli någon sorts balans.
Mm.
För allting samverkar ju så här också. Det är ju, liv är ju, liv hittar ju alltid en väg.
Mm.
Livskraften är ju så otroligt stark. Och hur det alltid uttänkt är ju så helt fascinerande. Bara om du tittar liksom på hur alla organ i våran kropp samarbetar och kommunicerar. Liksom, ett nätverk i vårt kropp. Liksom en samverkan. Precis som vi håller på liksom med sociala medier och nätverkar och sådär. Och det måste ju också finnas i det stora universum. Nätverk, hur allt samarbetar mellan planeterna. Jag tänker på den här att det är runt 70% mörk energi. Nu kallar man det mörk energi för att man inte för att den är mörk och ond, utan för att man inte riktigt vet vad den består av. Man bara vet att det är liksom 70%.
Mm.
Och vad är det? Och vad är det? Och allt är ju energi. Du och jag är ju också energi.
Ja. Ja, bokstavligt, precis.
Vi pratar ju ingenting om våra energi. Vi pratar ju liksom om förnybar energi och allt det där, men inte så mycket om vad vi har för energi inom oss. Och vad energin i universum, vad är det?
Ja. Men det är så mycket vi har kvar att upptäcka. Det är ju inte så häftigt. Men något jag älskar, apropå det här med civilisation och det, är ju grundtanken att intelligens uppstår i sårbarhet.
Mm.
Att anledningen till att vi människor är så intelligenta jämfört med andra varelser på den här planeten är att vi är sårbarare. Vi är svagare.
Ah,
vi är långsammare.
Mm.
Vi har inget kamouflage.
Mm.
Vi har, som du var inne på innan, vi har inte förmågan att leva i samma extrema förhållanden som andra arter.
Mm.
Så vår överlevnad är beroende av vår intelligens så att vi utvecklar den.
Mm.
Det kommer sig av vår sårbarhet.
Mm.
Om vi tänker att de två är förknippade så borde det vara så att andra arter, civilisationer också är väldigt sårbara. Och hur det har kommit den intelligensen som har gjort att de kunnat bli så civiliserade, kunnat förhoppningsvis komma i kontakt med oss. Och det man tänker med att vi blivit nu till och med för många på den här planeten är att vi förstått, vi människor, att vi är sårbara och att vi är beroende av varandra och måste
samarbeta.
Ja, det finns ju inga andra arter som söker sig till lika stora grupper som vi människor.
Mm.
Det finns ju liksom inte någon älgkoloni med 10 miljoner älgar på samma plats.
Mm.
Inget sånt. Utan det verkar vara unikt mänskligt, kommer ur vår sårbarhet som hänger ihop med vår intelligens.
Mm.
Då blir det också jättespännande att tänka liksom på ett intergalaktiskt eller till och med intragalaktiskt plan. Att tillsammans så blir vi bättre, för vi är sårbara och behöver varandra.
Mm.
På grund av det vill vi bli smarta nog att förstå det. Det är liksom,
ja, och finns det ett galaktiskt råd där uppe som han pratade om, Israels minister, vad han nu var för minister, så är ju det oerhört spännande. Men kan vi ta in det? Säg att det skulle stämma. Det är ju ens svårt att föreställa sig att det faktiskt skulle stämma. Det är svårt att föreställa sig hur det skulle se ut och liksom vara med och hur det, du vet, det är ju jättesvårt.
Ja.
Men om det skulle stämma, vad är deras uppgift då i sådana fall? Har du läst något i den där boken?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, det måste vi. Vi måste ju läsa den.
Ja.
Men vad tror du att deras uppgift är? Att utveckla oss? Att höja vår medvetande nivå? Att rädda jorden? Eller vad är deras
uppgift?
Men
jag tänker just det, att det vi brottas med nu är ju att rädda jorden. Det är det största som finns för oss. Det är det största som binder oss samman.
Ja.
Nästa steg bortom det blir ju då att applicera samma tänk på galaxen.
Mm.
Att rädda galaxen, att göra den hållbar för alla våra civilisationer på samma sätt som vi tänker med ekosystemet på jorden. Och inga arter ska utrotas. Allt det där tänker vi ju, men tillbaka till det du började med, att vi har ändå ett ganska snävt medvetande. Det kan verka jättevitt och brett.
Mm.
När vi nu tänker flera arter och hela ekologin på jorden, men om vi tänker hur liten jorden är i universums mått mätt, så är det ju jättesnävt. Om vi liksom skulle expandera det tänkandet till flera arter, civilisationer och en galax som ska bli hållbar, där vi ska leva i samförstånd och likt Star Trek, live long and prosper, frodas.
Ja.
Det tänker du, tror jag, skulle vara gemenskapen vi söker.
Ja, så att Stjärnornas krig är egentligen en dokumentärserie?
Ja, eller Stjärnornas fred.
Stjärnornas krig.
Stjärnornas men krig. Är det inte spännande tanke så här att, men, att vi, för att bli tillräckligt intelligenta, måste vi förlikas med vår sårbarhet.
Mm, mm.
Så att vi måste tänka smartare, att vi är beroende av varandra.
Mm.
Och tänker vi så, så kanske det är så att modiska civilisationer kan per definition inte bli smarta nog att bli intergalaktiska.
Just
att upptäcka
det.
Andra civilisationer. Att det är så tätt förknippat att någon civilisation som blivit så utvecklad måste på vägen blivit så fredlig.
Mm.
Det tycker jag är superhäftigt. Den
det är
tanken.
Häftigt. Så det som egentligen behöver ske med med jordens befolkning är att medvetandenivån höjs.
Ja.
Att man vibrerar i en lite bättre energi än vad vi gör nu.
Och vibrerar är ju ett fantastiskt passande verb med tanke på att det närmaste vi har kommit att förklara universums väv i strängteorin, att allt är vibrationer.
Ja. Allt är vibrationer. Ja. Allt är vibrationer. Och det är det som är så häftigt. Så vi måste ha lite koll på hur vi själva vibrerar.
Mm.
Höja våra vibrationer. Kommer jag genast in på den här, du ger mig bra vibrationer. Vilket bra avsnitt det här är. Man liksom går från universum till en slagelåt. Nej, men det är ju superviktigt, eller hur? Ja, Mikael, nu har vi suttit här igen och pratat så där superlänge. Och jag känner fortfarande att jag har mer att prata om. Vi kanske möts igen.
Ja, en gång till. Då kan vi verkligen nörda oss i dokumentären och böckerna. Det är ju läxa, jag ska läsa alla dessa böcker.
Du, precis, vi nördar ner oss i de här. Du får se de här dokumentärerna nu, som du kommer ju älska dem.
Mm.
Det är ju dokumenterat jättebra saker där. Och sen så ska jag läsa den där boken av den här israeliska ministern. Och sen har jag funderat på om jag ska försöka få tag i Claes Svan också, som är ordförande på Svenska UFO-förbundet.
Kul.
Han är ju väldigt så här noga med att ta reda på vad som stämmer och inte stämmer. Han är kanske inte lika nördig som vi är, men det kan ju ändå vara lite kul.
Ja, det låter kul.
Vi kanske ska träffa honom tillsammans.
Ja, det låter ju underbart.
Ja, vi får se om jag får tag i honom.
It's a date.
Och ni där ute som lyssnar, jag hoppas att ni har lyssnat på hela avsnittet, för det här var ju ett lite specialavsnitt. Hör av er om ni undrar över något, annars hörs vi hela tiden. Tack snälla Mikael.
Ja, det är jag som tackar, det här var fantastiskt kul.
Stor kram. Ja, kära lyssnare, det här var ju ett litet annorlunda typ av avsnitt, men samtidigt så är det ju väldigt spännande och lockande att tänka på liv där ute. För det finns ju själ i det också. Det finns ju en själ i hela universum, eftersom universum lever och expanderar. Och vi har energi, runt 70% energi i universum som vi inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Så att det finns ju så mycket liv och själ i universum, precis som det finns i oss. Så det finns ju onekligen mycket spännande saker att prata om när det kommer till det här. Jag tycker i alla fall att det är spännande. Och jag hoppas att ni också har tyckt det. Jag kanske var lite för långt ut på grenen här. Men den här podden är ju jag och mina intressen. Och det här är någonting som jag tycker är väldigt spännande. Så jag hoppas att ni var med mig hela vägen i det här avsnittet. Och vi kommer att prata mer om det här någon gång i framtiden. Sköt om er så mycket där ute och ta hand om era liv och vårda era liv och våga leva era liv. Våga liksom vibrera i bra vibrationer. För energi är viktigt och bra energi är viktigt. Så mår du som bäst. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.